I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, nåd vare med er. Frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss tacka och be. Herre, vi tackar dig för att det är söndag. Herre Jesus, du uppstod på en söndag. Tack för att du finns här, uppstånden levande, med all den välsignelse som du har lovat. Och vi ber att du öppnar våra öron så vi kan höra din röst. Och så du kan tala med oss och så vi får anledning att tala med dig. Herre, kom och visa oss vad vi behöver få veta. Amen. Och Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan om mig. Så började Gud när han om det som skulle stå på de där två stentavlorna som ni minns att Mose fick när han var uppe på berget Sinai. Så började de orden: Jag är Herren din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ut ur träldomshuset. Och kan hända att just de orden är det första av de 10 orden. Och så börjar Guds lag, de 10 budorden, med en underbar påminnelse om Guds stora frälsningsgärning. Om vi läser Saltaren, och det är en väldigt fin sak att göra. Om vi läser Saltaren så ska vi märka att ofta kommer det tillbaka som ett riktigt tacksägelseämne att Gud hade fört Israels barn ut ur Egypten genom Röda havet. Det var en väldig räddningsaktion. Det var också en kärleksförklaring. Ett Guds handlande som markerade att han hade verkligen utvalt ett särskilt folk. De som skulle vara hans egendomsfolk. Vi som är här, vi har en annan mycket stor frälsningsgärning bakom oss. Allihopa. Och vad tänker jag på? Jo, jag tänker på det som denna dopfund påminner om. Den heliga stunden när vi döptes. Om vi förstår vilken stor och avgörande händelse, vilken räddningsaktion från Guds sida det är, så skulle vi allihopa ställa oss upp och jubla. Vi kunde inte låta bli. Och jag tänker när vi ska sjunga psalmen 10, tänk på att du är döpt. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Av mig som har räddat dig ut ur syndens land, ut ur dödens fängelse, ut från djävulens tyranniska välde. Jag, säger Herren, för jag har räddat dig. Jag har stigit ner. Och när vi döptes så kom han till oss. Han tog liksom oss med in i hela sitt rike. Han som steg ner och mötte Mose på berget Sinai. Han har stigit ner och föddes i Betlehem. Han dog på Golgata kors. Och han steg ner och kom här vid dopfunten. Och nu lever han i evigheternas evigheter. Och det är han som har nycklarna till döden och dödsriket. Och han säger att jag har i dopet gjort dig till min. Jag har renat dig från synden och fört in dig i nådens rike. Och det här glömmer vi så lätt. Eller hur? Kan ni hålla med om det? Det glömmer vi så lätt. I Bibeln berättas det om hur Guds folk så ofta glömde att Gud var deras Gud. Att de glömde vad Gud hade gjort när han räddade dem ut ur Egypten. Och så glömmer vi om och om igen vad Gud har gjort. Att Gud är min Gud. Han är min Gud. Min Herre som står där för att om och om igen hjälpa mig, för att förlåta mig, för att hjälpa mig i vardagens både små och stora bekymmer. Vi glömmer så lätt att han säger: be om vad du vill. Hör ni det? Be om vad du vill. När kom vi ihåg det senast? Och så glömmer vi att tacka när vi har fått det som man faktiskt har bett om. Ja, vi glömmer. Ibland är det skönt att glömma. Ibland är det så jätteskönt att få glömma det där som var svårt och sorgligt. Men att glömma Gud och att glömma hans godhet, hans närvaro, ja, det är synd. Och vi vet hur det är. Vi kan gå en hel dag utan att tänka ett ögonblick på Gud. Och vi kanske till och med kan hända att en sån dag att man till och med gick och la sig. Nej, inte gick du väl och la dig utan att tacka Gud eller be Gud om hjälp. Men vi glömmer så lätt att vi har en hjälpare, en väldig vän i vår närhet. Och så gör vi oss en massa bekymmer för allt möjligt just därför att vi glömmer. Och vi tänker vi ska klara av det själva. Vem är din Gud? Frågar Luther en gång. Jo, det är den som du väntar allt gott ifrån. Och när vi väntar, när vi inte väntar det goda från Gud utan från det som vi själva gör, ja, så har vi ju till sist på något sätt själva blivit vår Gud. Israels barn, de glömde sin Gud. Det upprepades ofta och det gör ofta vi också. Och när vi idag kommer för att fira nattvard på nytt, så har vi också mycket som står i strid med vad Gud har sagt i sina bud. Vi har snubblat många gånger denna veckan därför att vi glömde Gud. Det här altaret som vår biskop invigde förra söndagen, det står på 10 stockar, 5 på var deras sidan. Det är liksom 5 pelare på något sätt som det vilar på. Och så är det på något sätt som att den här altarskivan övertäcker stockarna. Precis på något sätt som finns en likhet med den där med nådastolen, den där arken ni minns som fanns i tabernaklet. Där locket, guldlocket med keruberna, övertäckte vad som fanns i arken eller lådan. Och där låg de 2 tavlorna med buden. Som övertäckte, och så övertäckte den där nådastolen som är en påminnelse om Guds förlåtelse. Jag ska inte gå in på det nu. Här på det här altaret så dukar vi det, den måltid, det sakrament där Herren själv kommer och är närvarande på ett särskilt sätt i brödet och vinet, hans egen kropp och hans eget blod. Och vilken anklagelse, vilket bud än kan ha emot oss, det liksom riktas mot oss: du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte bära falsk vittnesbörd och så vidare. Och vilken anklagelse buden än kan ha mot oss, så är han här för att vara den Gud som verkligen kan också vara glömsk. Glömsk. En glömsk Gud. Han har inte glömt dig. Men han har sagt själv så här: att jag är den som för min egen skull stryker ut dina överträdelser och dina synder. Hör nu. Kommer jag inte mer ihåg. Brödet och vinet, hans kropp och hans blod, som vi om en liten stund tar emot, bekräftar det. Låt oss be om våra synders förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet. Förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som förökar de maktlösa styrka, hjälp oss att i tron gripa om Jesus Kristus, så att vi hos honom finner den kraft som fullkomnas i svaghet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Efter Jesu tal drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att de inte längre följde honom. Och Jesus sa därför till de 12: inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Så lyder det heliga evangeliet. En del av er är ganska vana vid datorer, eller hur? En del av er vet att ibland så blir datorerna lite sega, och så längtar man efter en ny hårddisk som var lite snabbare, eller kanske någonting annat som gör att datorn fungerar lite bättre. När man blir lite äldre så har man också en hårddisk här uppe som inte alltid, den blir inte förnyad till en SSD-disk. Den gör inte det. Och nu ska jag erkänna att jag har gjort en miss inför denna söndagen. Man kan ju tänka sig att jag tänkte att det var kyndelsmästerdagen eller så. Så galet är det inte. Men jag har inte noterat för den här på morgonen att det skulle vara familjehögmässa. Så ni får stå ut med mig och att jag är så försumlig. Och jag beklagar detta. Och så. Men Herren vill någonting med detta också. Han är här. Och han är uppstånden och han lever. Och han är här och han har omsorg om oss, om mig, om var och en här. Och det hoppas jag att vi ska få erfara. Och jag ska inte tala riktigt exakt som jag hade skrivit i mitt manuskript. Men jag kommer att säga det mesta av det ändå. Det var en fråga som jag läste, som Jesus ställde till sina lärjungar: inte vill väl också ni gå bort? Låt oss be att den allvarliga frågan ska få bli ställd till oss. Och låt oss be att vi kan ge ett gott svar till Jesus. Kära Herre Jesus, vi är här inför ditt ansikte. Du känner oss från den minste till den största. Och jag ber dig, Herre Jesus, att den här frågan som du ställde till dina lärjungar, att den skulle få nå in till oss, och så att vi får hjälp att svara på ett gott sätt, så vi möts i den förtrolighet som du vill att vi ska ha, du och jag, du och vi. Herre Jesus, välsigna var och en. Du som har förlåtit oss alla våra synder och gjort oss alldeles rena från allt, all vår skuld, i syndernas förlåtelse i kraft av ditt blod. Amen. Ja, temat är idag den allvarliga frågan. Inte vill väl också ni gå bort? Alla evangelisterna berättar om ett brödunder. Det fantastiska som hände där borta på andra sidan Genesarets sjö. När 5000 män och deras familjer fick uppleva att Jesus gjorde en festmåltid av fantastiskt slag. 5000 män och deras familjer, och Jesus har 5 bröd och 2 fiskar. Och han gör så att alla kan äta och det blir mat över. Jag har en gång suttit i en jättestor matsal på en konferens i South Carolina med flera tusen matgäster. Men vilken organisation det var runt omkring det för att det skulle fungera. Och alla fick mat och alla blev mätta i rätt tid. Här, helt bara från ingenting, så blir det en måltid. Och det såg de. Och de fascinerades, alla de här människorna. Ja, de blev så fascinerade så de ville göra Jesus till kung. Och det var inte så konstigt. Det var en kung som kunde ordna mat på det sättet. Men det var inte därför Jesus hade kommit. Och därför liksom gömde han sig undan så de inte kunde göra det de tänkte. Och så möter Jesus många människor i synagogan dagen därpå. Och då talar han med dem om vad det betydde. Och då börjar han tala om livets bröd. Han talar om sig själv, att han är livets bröd. Och så säger han så här, att den som äter det brödet, det vill säga mig, han ska få evigt liv. Jag ska uppväcka honom på den yttersta dagen. Och så börjar folk tycka att det är konstigt, han pratar så där. Så kan man väl inte säga ändå. Så då gör han det ännu mer. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv. Jag ska uppväcka honom på den yttersta dagen. Det kommer tillbaka, det fantastiska löftet. Och då så protesterar man ännu mer. Och då säger Jesus att han, ja, ni tänker så här. Det står så här, att många av hans lärjungar som hörde det sa: det här är en svår tanke, vem står ut med att höra den? Jesus förstod inom sig att hans lärjungar klagade över detta, och så sa han: tar ni anstöt av det här? Tänk då om ni får se människosonen stiga upp dit han var förut. Och så säger han också: det finns några bland er som inte tror. Och så står det också att Jesus visste redan från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. För Jesus känner oss ju, var och en, precis varenda en, ända innerst in. Och det var efter det här som vår text kommer in och konstaterar så här: efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. De slutade gå med Jesus. Vilken tragedi att sluta gå med Jesus. En sak är att lärjungaskaran minskade. De var mycket, mycket mindre. Men värre, vilken personlig tragedi för de där människorna som hade varit där så nära Jesus, varit nära honom, lyssnat och fått se så många av hans under. Och så går de bort från honom som är den enda som kan ge evigt liv. Det här är bakgrunden till frågan: inte vill väl också ni gå bort? Jag vill stanna inför den frågan. Det måste ha borrat sig liksom in hos Petrus och de andra: inte vill väl också ni gå bort? Ja, när jag läser det här så är det på något sätt som att jag ser hur Jesus sitter där tillsammans med dem. Det är det på kvällen kanske, efter kvällsmaten, före aftonbönen. Och så tittar Jesus runt på de 12, ser han på dem en efter en, på Thomas, på Petrus, på Andreas, på Filippus och allihopa. Inte vill väl också ni gå bort som nu alla dessa andra har gjort? Det är som man kan se hans sorgsna ögon fulla av kärlek, men också av ett heligt allvar. Han ser på dem och de förstår: här duger ingen låtsaslek. Han hade utvalt några, just de här 12, det att de skulle vara hans särskilda sändebud. Om de nu skulle gå bort, hur skulle det då gå med hela hans rike? Kära vänner, i Immanuelskyrkan idag så ställer Jesus den här frågan också till oss. Till oss som är medpredikanter med mig, vi som predikar, inte vill väl ni gå bort? Till oss var och en som är här, ni som är unga, ni som är 12, ni som är 5, ni som är och så vidare. Alla, inte vill väl också ni gå bort? Och när vi möter den här frågan idag så lever vi i en tid när väldigt många människor går bort från honom som gav sitt liv för oss på korset. Många har låtit sig ledas på olika sätt bort ifrån honom, och de har kommit bort ifrån korset som lyser här framme. Somliga har kommit bort därför att det var så spännande med så mycket i den här världen. Allt som man kunde se på TV, på nätet, allt man kunde läsa, upplevelser, ägodelar, pengar, sex. Och många som var med i Guds församling, de är mer uppdaterade på den senaste populära artisten än vad Jesus vill med våra liv. Och så har man kommit bort ifrån Guds ord. Kanske också att det finns någon konkret synd som man har begått och som man inte vill göra upp med. Jesus är här och han ser på oss. Han ser inträngande med brinnande kärlek och frågar: inte vill väl också du gå bort? Han har dig jättekär. Just du som sitter här, du betyder så oerhört mycket för honom, och han vill inte mista dig. Men elden i hans ögon är också helig, och hans ögon är genomskådande. Ingen av oss kan lura honom eller låtsas. Judas, som det berättas lite mer om efter vår text idag, han satt med där, han Judas Iskariot. Han kunde låtsas för de 11 vad som gömde sig bakom hans ansikte, men inte för Jesus. För Jesus visste. Nu ställde Jesus den här frågan på ett sånt sätt att man förstår att han väntade sig inte att de skulle gå bort. Han väntade sig, när han säger inte vill väl också ni gå bort, så väntar han att han ska få svaret: nej, vi vill inte gå bort. Det ligger i den frågan. Den är kanske, som vi skulle säga, att frågan är liksom styrd. Och Jesus fick också ett väldigt bra svar av Petrus. Ett väldigt bra svar. Och Petrus, jag får hoppa över lite grann vad jag hade tänkt säga. När Petrus svarar, så svarar han på allas vägnar. Petrus sitter där tillsammans med de andra 11. Och han använder ordet vi, inte jag. Herre, till vem skulle vi gå? Vi gå. Petrus, han säger just de orden: Herre, till vem skulle vi gå? Petrus hade kommit till full insikt om att det finns ingen möjlighet att gå till någon annan när vi nu har fått uppleva och se det vi har fått se. Det finns inget alternativ. alla rabbiner i Jerusalem eller i hela den judiska världen. Nej, de var inte tänkbara. Vid det här laget så hade Petrus fått se så många tecken. Han hade fått uppleva så mycket av Jesus att det var fullständigt otänkbart för honom att gå till någon annan. Han hade varit med om det mäktiga vinundret i Kana, när 600 liter vatten hade blivit vin. Han hade varit med den där märkliga kvällen utanför sitt eget hem. Hans svärmor hade varit sjuk och så hade Jesus botat henne. Och så på kvällen där, så helt plötsligt är det fullt av sjuka människor utanför dörren till hans eget hem. Och Jesus går ut och han botar varenda en. Det har Petrus sett. Och han var med den där gången när den lame mannen låg där, han som låg på en bår och som de hissade ner genom ett hål i taket som de gjorde. Där var Petrus med när Jesus sa till honom: min vän, dina synder är dig förlåtna. Och så reste han upp honom, eller gjorde så att han kunde hoppa och springa. Herre, till vem skulle vi gå? Och så säger han: du har det eviga livets ord. Precis som hos oss så var döden mycket närvarande där i Galileen. Ständigt upplevde man att människor dog. Det var barn som dog. Det var unga som dog. Tonåringar. Det var människor i sin bästa ålder som dog. Det var gamla som dog förstås. Massor av människor. Och så kommer Jesus. Så kommer han med ett alldeles ofattbart löfte mitt in i den här dödens värld och säger: jag ska uppväcka honom till evigt liv. Jag ska ge evigt liv. Så har ingen annan kommit och sagt. Och så fortsätter Petrus: vi tror och förstår att du är Guds helige. Det som hans bror Andreas hade mött honom en gång med nere vid Jordan innan Petrus kände Jesus. Och säger: vi har funnit Messias. Det hade Petrus fått uppleva. Det är sant. Han har fått uppleva det själv. Det var självupplevt. Det var inte bara vad hans bror hade upplevt, utan själv hade han fått uppleva att det är sant. Du är Messias. Hela hans inre var fullständigt övertygad om detta, även om han ännu inte förstod hemligheten med korset. För det gjorde han inte. Det dröjde ända till efter uppståndelsen. Men han visste och förstod att Jesus är Messias. Bakom Petrus där i så fanns också de andra i tolvkretsen. Men mitt inne i den kretsen så fanns då en som liksom gömde sig där inne, som inte var kunde följa Petrus i sitt hjärta. Nu säger Jesus till oss alltså: inte vill väl också ni gå bort? Och han säger kanske det egentligen så här: inte vill väl du gå bort? Vi som är tillsammans här, vi har alla vår egen lilla historia, hur vi har kommit till tro. Eller hur? Det har gått till på väldigt olika sätt. Och när jag ser på er och ser jag hur somliga nickar, och så vet jag att den historien är väldigt annorlunda än min historia. Och min historia är inte alls som din. Somliga av oss har ägt tron i många år. Andra håller just på att liksom växa upp och genom goda föräldrar få tron till sig. Några ibland oss har kommit till tro senare i livet. Och kanske först när vi har blivit nästan, inte fullt så gammal kanske som jag, men ändå. Har hört Guds kallelse och hört hans röst och följt honom. Och jag tänker att du som sitter här, jag tänker att du säger: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Inte kan jag klara mig själv. Inte duger humanetikernas väg. Inte duger Mohammeds imamers väg. Den tunga lagreligionen så full av mycket mänskligt förakt. Inte duger det att komma med någonting annat än den levande kristendomen, den levande tron och det ordet som pekar på honom, vars kropp är uppstånden från de döda och lever sedan han har burit bort alla våra synder. Nej, Herre, jag vill inte gå bort. Jag vill komma till dig om och om igen, dag efter dag efter dag. Och till dig får jag komma med alla mina synder, fastän de är så många, fula och svåra. Till dig får jag komma med mina vardagsproblem, också de små. Som de där som ingen annan tycker att man ska bekymra sig för. Men jag ändå bekymrar mig för det. Men till dig får jag komma. Och jag kommer, Herre, till dig. För jag vet att det är så många som fått sån underbar hjälp av dig före mig. Och jag vet. Jag vet att jag är döpt. Och jag vet att jag tillhör dig. Att jag får vänta hjälp av dig. Och jag vet att du har det eviga livets ord. Kanske någon av er gör som jag, att ni ibland läser tidningarna och läser också dödsannonserna. Jag har noterat en sak, att det är ganska ofta som i dödsannonserna så är det människor som är döda som är yngre än jag. Det är ofta så. Då blir jag påmind om att jag ska dö. Och jag känner ibland i min kropp, Herre, sådan som är tecken på att mitt liv inte varar för alltid. Men du, Herre, har ställt fram dina löften om uppståndelse, evigt liv och en ny kropp. Också jag ska få en ny kropp och jag ska få bli lik dig, Herre. Det har du gömt i ditt ord åt mig. Och därför älskar jag ditt ord. Och nu frågar jag dig, visst älskar du Guds ord? Det ord i vilket Jesus själv är. Det ord i vilket hela det eviga livet ligger gömt. Visst älskar du det ordet? Inget annat på denna jorden kan ge oss evigt liv än det ordet. Det ord som vi får läsa där hemma i kyrkan dag efter dag. Har ni tänkt på så dumt det är att börja dagen med läsa någonting annat än Guds ord? Om man börjar att läsa på nätet, på telefonen, att läsa tidningen innan jag har fått läsa det ord som Herren har, i vilket han vill ge mig nytt liv för den nya dagen. Kära medkristna, unga och gamla, är eran bekännelse ungefär så här som jag har framställt den? Att jag kan inte ta vägen någon annanstans, Herre, än till dig. Kan du instämma i dem? Då ska du veta att om du kan säga, Herre, till vem skulle jag gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige, du är Guds messias. Om du har den bekännelsen, då ska du veta att den har du inte tagit dig själv. Den har Guds ande gett åt dig. Då har han gjort ett stort under. Samma under som han gjorde hos Petrus och de andra. Och om det nu är så här, att det sitter någon här i kyrkan som tänker, jag vet inte om jag kan instämma riktigt i de orden. Jag vet inte om jag vågar säga, Herre, till vem skulle vi gå? Och jag tror och förstår att du är Guds helige. Jag vet inte. Jag vill det, men jag vet inte. Då vill jag ge dig ett råd. Jag har skrivit följande. Be så här. Herre, ge mig den tro som apostlarna hade. Den tro som Martin och Käthe Luther hade. Den tro som Agata och Karl Olof Rosenius hade. Den tro som Karin och Bojats hade. Herre, ge mig samma tro. Jag ber honom att han sänder sin ande, han som skapar tro i våra hjärtan. Det är han som gör det, och han gör det genom sitt ord. I ordet, Bibelns ord, ligger kraften till att kunna tro på Jesus. En sak till. Skulle den tanken komma över dig att du nog är som en Judas, Judas Iskariot, för du ser så mycket ont och så mycket skrotigt där inne i ditt eget hjärta, vad gör man då? Och du tänker, är jag som en Judas? Ja, upptecknandet av, om detta med Judas Iskariot och hans olyckliga öde, det finns där som väckelse, varning för oss. Men om du tar den oron med till Jesus och säger honom hur du har det, då är du ingen Judas. Icke. Och när vi då återigen får komma till hans bord, låt då Petrus vara dina ord. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige, Guds messias. Ja, tänk dig så när ni kommer hit fram idag. När ni faller på knä eller står här framme för att ta emot hans kropp och hans blod. Säg det inom dig. Herre, till vem skulle vi gå utom till dig? Amen. Lovad vare du, Herre, du som inte har övergett oss. Du som finns här för att hjälpa oss och trösta oss och leda oss. Herre, vi tackar dig för att det är söndag idag. Vi tackar dig för att du talar med oss. Och att du skänker samma dyrbara tro åt oss som du gav åt Petrus och Andreas och Jakob och Johannes och alla de andra. Vi överlämnar oss i dina händer. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.